Jag hälsar er alla i Jesu namn. Vi tar min glädje över att få predika för er idag. På den här speciella dagen ska vi läsa texten i Apostlagärningarnas andra kapitel. Och vi läser ifrån början. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Fader i himlen, jag ber om hjälp och nåd att predika över denna rika, underbara text. Herre, för det behöver vi Hjälparen, den helige ande, som ger klarhet och inspiration så att vi förstår djupet i detta underbara budskap. Tack att du ska välsigna var och en som är med här idag. I Jesu namn. Amen. Pingstdagen, det är en speciell dag naturligtvis i kyrkans texter för året, och den beskriver att Gud sände den helige ande till jorden som en hjälpare. De där vännerna som hade tagit emot Jesus och försökte vandra med honom och förstå honom, de behövde hjälp. De var ganska hjälplösa. Visserligen hade de gått i en bibelskola tillsammans med Jesus i 3,5 år. Det var en förunderlig bibelskola därför att Jesus undervisade dem i skrifterna. Och hade det varit möjligt för mig att få vara med på den bibelskolan så skulle jag anmält mig direkt. Men jag är lite sent ute, jag inser ju det. Men nu var det så att de hade inga påsklov i den där bibelskolan, så de fick stanna med undervisning även på sommarlovet. Och höstlov hade de inte förstått att man skulle ha, jullov var inte aktuellt. Och vinterlov, det var ingen som hade pratat om. Utan de körde nonstop i 3,5 år. Då kan man väl tala om att man var utbildad när det var färdigt. För det var Jesus själv som var lärare i denna bibelskola. Och ändå, när de hade sett Jesus fara upp genom himlarna och tagit farväl av dem, så stod de där ensamma, undrande. Vad blir det nu? Trots denna mäktiga utbildning de hade fått, och de hade sett Jesus göra under och tecken, så de häpnade. De hade hört Jesu böner när han bad för dem. Allra starkast kanske nedskrivet i Johannes 17. En bön av Jesus som kallas för hans överste prästerliga bön. Och där ber han för sina lärjungar. Så de hade fått förbön. Men han bad inte bara för dem, han bad också för alla dem i framtiden som skulle bli Jesu lärjungar. Och nu predikar jag ju för en skara Jesu lärjungar här idag, för ni är väl sådana, eller hur? Jo, men det är ni. Och då är det så underbart att Jesus har redan bett för er. Det gjorde han långt innan ni föddes, långt innan ni var påtänkt att ni skulle födas. Utan han bad för säkerhets skull redan när han var här på jorden för alla som skulle komma till tro. Och då är det så underbart att ett viktigt bönesvar, det skedde i den här texten som vi nu har läst. Ett viktigt bönesvar av Jesus, det är att Gud sände den helige ande som är den tredje personen i gudomen. De hade fått Gud och de hade Jesus, och nu skulle det hela fulländas och fullbordas i och genom att de tog emot anden. Då kan man säga kanske tre tankar här inledningsvis. För det första, helig ande var utlovat. Profeterna i Gamla testamentet hade lovat det. Johannes döparen, som stod med ena foten i gamla förbundet och den andra foten i nya i någon mening, han säger ju det: jag döper er i vatten, men han som kommer efter mig är starkare än vad jag är. Han skall döpa er i helig ande och eld. Johannes döparen utlovade att någon som var starkare än han skulle komma, och då skulle de få den verkliga hjälparen som är den helige ande. Så ser vi Jesus i evangelierna, vad gjorde han? Han utlovade också den helige ande. Han talar mycket om den helige ande i sin avskedspredikan, som vi kan läsa om i Johannes evangeliet 13, 14, 15 och 16. Han talar om att anden ska komma som en gåva. Anden är hjälparen, anden är sanningens ande. Anden är, och så är det en stark undervisning om den helige ande som Jesus då utlovade. Så alla vi som är samlade här idag, vi har fått löfte om den helige ande. Detta är väldigt fint, det är storslaget att himlen har lovat oss en hjälpare som är den helige ande, som är alltså en del av den underbara gudom som är fader, son och helig ande. Och vet ni att här i eran vackra fina kyrka är ju vi samlade nu. Och så är Jesus här. För det heter att Jesus är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn. Det där läste jag igår när jag förberedde mig, och jag tänkte att det är så starkt att nu när vi samlas i Landskrona så är ju vännerna där, och ni är ju här. Mina vänner, ni alla mina vänner, det är säkert. Men den största vännen vi har är också här. Jesus är här. Närvarande, livslevande. Vi kan inte se honom med fysiska ögon, men vi ser honom med andliga ögon, och vi tackar Gud för hans närvaro. Och så är den helige ande här. Sedan den blev utgjuten på pingstdagen så har anden aldrig lämnat jorden. Han är kvar här hela tiden för att välsigna oss och vägleda oss och förhärliga Jesus. Och det är en underbar tanke det där. Och så tycker jag att det är lite intressant att han låter helig ande falla över dem just på pingstdagen. För pingsten var i den judiska traditionen från början en skördedag. Då samlades man för att tacka Gud för de rika skördarna de hade fått. För därigenom fick de ju mat, och de kunde laga mat av det de skördade. Så det var en skördedag. Och nu kan jag säga ärligt att pingstdagen har nu blivit inte bara en skördedag för det fysiska livet, utan det är en skördedag för andens liv. Och jag tror jag kan säga det i Jesu namn, att alla som är här har varit med om att få skörda andligt. Några på ett vis och andra på ett annat kanske. Men det blir alltid skörd i ett liv där man får tillgång till den helige ande. Och jag skulle kanske kunna vittna en hel del om mitt långa liv som jag har fått ha genom Guds nåd. Och genom anden så har jag fått vara med och skörda in i mitt eget liv, i min pastortjänst, i min förkunnelse. Och det är bara goda skördar som kommer då. För anden, det är skördens herre som ger oss god skörd i alla dess meningar. Ämnet för den här undervisningen ska alltså vara den helige ande. Och då är det så att i pingstkarismatiska kretsar så talar man mest om andens manifestationer. Och det är intressant och spännande. Vad sker genom den helige ande? Visst. Man pekar gärna på vad anden åstadkommer. Och det är viktigt. Men för mig är det ändå viktigare att veta karaktären av den helige ande. För det är inte bara gärningarna vi ska tacka för, utan karaktären av anden. Det vill säga, vem är helig ande? Finns det någon realistisk bild av också som stämmer? Och dessutom så är ju den helige ande en god helig ande. Det kan vara den första karaktären vi kan prata lite om. Och då heter det så här i psalm 143. Jag har tittat på den och jag har den här. Psalm 143. Och det är den 10:e versen. Det står så här. Lär mig att göra din vilja, ty du är min Gud. Må din gode ande leda mig på jämn mark. Den helige andes karaktär är alltså godhet. Det är en god helige ande. Och när vi tar emot Gud så tar vi också emot den helige ande som är en god ande. Och därmed så får vi känna att vi kommer in på det som är gott. För Guds vilja som det talas om i den här lilla versen, det är en god vilja. Det finns inget ont i Gud. Det finns inget ont i den helige ande. Den är bara god. Det finns en enda helig ande. Även om det står i uppenbarelseboken att det är 7 andar som står framför tronen, så är det inte 7 heliga andar. Det har jag inga bibelstöd för. Men 7-talet står för det fullkomliga. Det är 7, det är det fullkomliga. Och när fadern sitter på tronen, står det, hans son sitter på hans högra sida och 7 andar står framför också i tronrummet, så är det den fullkomliga anden vi måste förstå det som. Jag kan inte begripa det på annat sätt, för det finns inte 7 heliga andar. Den som har många andar, det är djävulen. Han har demoner i pluralform. Och hur många demoner han har, det vet väl ingen, men det är väldigt många. Det kan vara en tredjedel av den änglavärld som en gång fanns, som en god änglavärld. Jag har studerat det där lite på nytt i ett visst sammanhang och blivit fascinerad av och nästan lite smått häpen över att det i Guds stora, vackra, fina, heliga himmel skedde ett syndafall. Det begriper inte jag. Jag tycker det är så konstigt att synden kom in där. Men nu är det så att jag begriper ju inte allt. Det kanske ni begriper mer än jag. I så fall får ni väl berätta hur det ligger till. Men är det någon som ska lyssna på er, så tro inte på den som säger något. För det är ingen som vet det här. Det är hemlighetsfulla saker. Gud har en del top secret, heliga hemligheter som inte vi kan fatta och förstå. Men den ängeln som i Gamla testamentet kallas för en kerub, en överängel, hade sett upp till Gud i alla tider sedan han skapades. Tjänat Gud, älskat Gud, hört Guds befallningar. Och så fort kerubben hörde ljudet av hans befallningar så gjorde han det. Ni vet, om jag får en Guds befallning, då måste jag säga, oh, Gud, det måste jag be över. Det tar minst en månad innan jag får någon visshet att jag ska göra det här som du säger. För vi är lite tröga vi mot änglarna, för de kör direkt. På en gång. Och det tackar jag Gud för att jag har rest i 40 länder och predikat. Och jag börjar förstå att jag har haft mycket mer med änglar att göra än vad jag har begripit. Och när jag har varit lite utsatt och lite hotad, för det har jag varit, då har ängeln varit där direkt och räddat mig. Jag ska inte ta tid att berätta sådana saker, men jag vet det. Då har ängeln varit där direkt, inte en vecka senare, för då hade det varit för sent. Men då hände någonting förunderligt. Änglarna har en uppgift att hjälpa dem som ska få frälsning till arvedel och rycka in exakt i rätt sekund. Men nu händer det något med den här keruben. Och det är det som är så konstigt. Han som hade älskat Gud började hata Gud. Han som hade tjänat Gud ville inte det längre. Nu skulle han bara tjäna sig själv. Och han som hade underordnat sig Gud ville nu genom den ande som hade intagit keruben gå förbi Gud och själv bli Gud och kunna se ner på Gud. Det kallas för andligt högmod. Så den som idag får den anden i sig kommer att ifrågasätta Gud, fast man sjunger om Gud och predikar om Gud och håller på med Gud hela tiden i sin kyrka. Men är det så att man inte respekterar Gud som den enda guden och böjer sig under guden, då är man i andligt högmod. Och då är det, som det heter, högmod går före fall. Och från den stunden blev keruben utkastad och han drog med sig en tredjedel av alla änglarna. Och så långt jag kan förstå och begripa så är det beskrivningen av att djävulen, som hette ju Lucifer, det var ju så han kallades, den här keruben, hade med sig en tredjedel av Guds änglar in i ondskan, in i orenheten, in i det djävulska. Och blev kastad ner till stjärnhimlen, eller himlavalvet. För jag har läst bland annat i Efesierbrevet kapitel 6 att vår kamp är inte mot kött och blod, utan mot ondskans andefurstar. Lägg märke till den plurala formen. Det är många. Andefurstar och väldigheter i himlarymderna. Och så heter det, förstår ni, i Uppenbarelseboken. Jag ska inte ta tid att fördjupa mig i det och läsa det, för det tar för mycket tid nu. Men jag ska nämna om det, att det kommer en tid då ängeln, den Guds underbara ängel Mikael, strider mot ondskans andemakter i himlarymderna och mobiliserar hela änglavärlden, och det blir en strid. Det står i många bibelöversättningar himlen, men det ska stå himlarymderna, därför att djävulen kan aldrig gå tillbaka till himlen. Det är portat för honom där för all evighet. Och det är inte striden som står i tronsalen, utan det är himlarymderna där han har sitt etablissemang nu. Och man är rädd för det, för nu kan han ockupera städer, han ockuperar länder, han ockuperar folkslag, han ockuperar och står i med i ondskans tjänst, som är alldeles fruktansvärt. När vi kommer fram till slutet av den så kallade vedermödan, som Daniels bok beskriver som en 7-årsperiod. Den sista 3,5 åren av vedermödan, så blir vedermödan en vredesdom. Och den kommer inte vi att vara med i, för då har Herren hämtat hem oss till himlen. För vi ska inte få någon dom. Det står i Bibeln så härligt att han har tagit domen på sig, så att det är inte bruden som ska dömas då, utan då är det ondskan som ska drömmas. Och alla människor som allierar sig med ondskan, de ska få sin vredesdom. Och sen kommer Jesus och tar över, och så bryter det tusenåriga fredsriket fram. Men då heter det att när det är 3,5 år kvar av vredesmödan, då blir djävulen nedkastad på jorden. Uppenbarelseboken, det står tydligt. Jag har predikat om det en del nu och försöker att förstå de där sammanhangen. Men när djävulen blir nedkastad på jorden med sina demoner, då kommer jordklotets och mänsklighetens svåraste period alla kategorier att bryta in. Då blir de flesta dödade. Det blir krig, det blir fruktansvärda saker. Och så säger en del att de ska vara med i vedermödan. Det var en man på ett ställe jag predikade om det här. Det var ett Israelmöte, tror jag det var, jag hade på en plats. Och då sa jag det, att då ska inte vi vara med, för då har vi gått hem till Herren. Och då frågade jag så här allmänt: det tror ni väl på, att vi ska ryckas upp innan det blir så där förfärligt? Ja, ropade alla. Men en gubbe, han ropade nej. Han ville inte hålla med mig. Så efter mötet tog jag honom och så frågade: vad menar du med det där? Ja, jag ska inte ryckas upp. Jag vill inte ryckas upp till någon himmel. Jag vill vara kvar på jorden och vittna under vedermödan. Då blir du en martyr. För ingen kristen överlever de åren. Då blir du möjligen med i den där martyrskaran i Uppenbarelseboken 7. Nej, du, sa han, jag kommer inte att dö. För Jesus kommer att bevara mig. Det är inte vad Bibeln säger, sa till honom. Där mötte jag en man som var andligt högmodig, som inte ville älska Jesus och vara med honom i evigheters evigheter. För han skulle i egen kraft lösa ut problemet med vedermödan. Här måste vi ha en andlig nykterhet, mina vänner. Och vi måste ha en tilltro till evangelierna och till Guds heliga ord. Så där blir det en väldig konfrontation. Och när det hela är över nästan, så han har gått ner med hela världsarmén, som det beskriver, att det beskrivs att kungarna från östens länder gjorde ett militärt läger. Gjorde, det är inte den kasusen, utan det är framtidsperspektiv, men det beskrivs i Uppenbarelseboken som om det var gjort. Där vid floden Eufrat heter det att den floden ska torka ut. Och jag tror att ni vet att det håller på att ske. Det är inte helt uttorkat, men det är på väg att göra det. Så Bibelns sanningar går i fullbordan. Och när det sker, då kommer tre onda gestalter att träda fram. Det är för det första draken, det är djävulen. Ur drakens mun kommer en padda. Ja, men det är konstiga bilder, det är Uppenbarelseboken, jag håller med om det. Och ur antikrists mun kommer en padda. Och ur den falske profetens mun kommer en annan padda. Har ni hört? Och sen är det beskrivning vad det är för paddor. Det är orena demoner eller andar som kommer ut från dessa tre som har ondskans initiativ över världen då. Och de uppsöker varje konung, varje president, varje regering i hela världen och tvingar dem att sända sina militära enheter ner till den flod som nu håller på, när det här kommer att ske, att torka ut. Och när sedan det ges ett profetiskt tecken att nu får ni gå ner till Israel och göra vad ni ska göra. För de visste och kommer att veta att 6 miljoner av dem dog. Men nu har de bestämt i hela världens alla länder gemensamt beslut att nu gör vi slut på dem. För nu måste vi göra upp med den här judefrågan en gång för alla. Och så går de ner mot Israel, mot Jerusalem. Och vi har texter som beskriver hur de går in i Jerusalem och våldtar kvinnorna där. Det är så fruktansvärt. Så fina judinnor som finns där, de ska utsättas för ondskans attacker. Så fruktansvärt. Och när det är som värst, och nästan så att de håller på att döda dem, och som grannländerna säger, kastar dem i havet, då kommer Herren Jesus Kristus på himmelens skyar med sina änglar, och de rider på vita hästar, alla dessa heliga som tillhör Jesus. Det är de som rycktes upp och tillhör Jesus för evigt. Och jag vet inte om det är innan han sätter sina fötter på Oljeberget eller om det är redan när han är på väg ner. Men i alla fall, Så här är ytterligare en mun som beskrivs, och det är inte de tre munnar som hade orena andar. Nu är det Jesus som öppnar sin mun. Och vet ni vad som kommer ut ur Jesu mun? Det är inga orena paddor. Ur Jesu mun kommer det som han stod för redan här på jorden. Svärdet som är Guds ord. Han hade inga atombomber med sig och inga kemiska vapen, men Guds ord. Och dessutom ur hans mun kom den helige ande. Han blåste helige ande på lärjungarna när de grät och var förtvivlade i ett rum vars dörr var låst. Där och då vinner han seger över ondskans härar. Och vad hände då med den där keruben som syndade? Han som först kastade ner till himlarymderna, sen kastades ner till jorden, och nu kastas han till en sjö av eld och svavel. Den sjön är jord för djävulen och hans änglar. Och finns det några som vill alliera sig med djävulen kommer också dit. Men de som tror på Jesus ska aldrig till den sjön. Det är inte vår hemadress. Där blir djävulen bunden. Åh, halleluja. Det är så starkt att säga detta, uttala det, förstår du. Därför att det andliga högmodet leder till slut till andlig bundenhet. Och du blir så bunden så du kan ingenting göra till slut om du är andligt högmodig. För då tror du inte på Gud längre, du bara tror på dig själv. Du litar inte på Gud längre, du bara litar på din egen andlighet. Och då är det illa med oss. Den helige ande kom. Och han är en god helig ande. En tredjedel av demonerna, av änglavärlden, blev demoner. Och de är onda andar. Orena andar. Men Guds enda ande är god. Och det här var så viktigt för Jesus, för han lärde oss att bedja detta. Rädda oss från det onda i Fader vår. Och det onda kan lika väl översättas den onde. Kan välja, det går att översätta på båda. Och här i Efesierbrevet 5 och den 16 versen heter det: ta vara på tiden, ty dagarna är onda. Det är verkligheten i Sverige idag och i världen. Ondskan finns där varje dag. Och i Apostlagärningarna 2 i slutet av predikan som Petrus håller här, att vi ska frälsas eller räddas från detta onda släkte. Bortvända släkte, vrånga släkte. Finns många sätt att översätta det där ordet på. Omvändelse från våra onda vägar. Det är vad Gud säger genom profeten i andra kröniker, boken 7. När han precis har invigt det nya templet. Och Guds ande kom så starkt, förstår du, över templet. Så alla de där prästerna som hade satt på sig nya prästkläder som aldrig var använda förut. Och folket stod utanför templet och var väl glada för att de hade fått ett tempel nu och skulle gå in där. Då kommer Guds eld så stark så att prästerna kunde inte gå in i templet. Tänk när Guds ande kommer så starkt över kyrkor i Sverige så präster och prelater och pastorer inte kan gå in där. För det är bara Guds härlighet som råder. Det finns i historien berättelser om att det har skett. Inte minst i svenska kyrkan på 1800-talet och tidigare också. När prästen kom, jag har läst sådana där böcker, historiskt bevisade. Kom, skulle gå till sin kyrka, var fullsatt. Och när han kom, skulle gå via kyrkogården och in, så låg folk vid gravarna och grät. För de kom inte in, för det var fullt och ingen hade predikat än. De låg och grät och var förkrossade i syndanöd. Och när han kom fram till dörren så gick det inte att komma in. Han fick gå bakdörren där prästerna går in. Och så var det fullsatt. Därför att Guds härlighet hade kommit över kyrkan. Den präster som hade predikat lite ljummet och lite ytligt, då hade ingen härlighet kommit. Men nu kom Guds härlighet när de förmedlade helig ande till den kyrkliga publiken. Vi hade ett litet fint bönemöte före här. Och där bads det: Gud, kom med din heliga ande över kristenheten i Sverige. Jag blev så berörd av att någon bad på det viset. Ta hand om pingstförsamlingarna i Sverige, Gud. Och ge oss på nytt den heliga ande så att det märks, syns. Vi får inte längre bygga ett kristet etablissemang utifrån kulturvärderingar och en bakgrund av pingstväckelse. Vi måste återerövra det här och nu, så att det storslagna i våra möten, det är Jesus och hans helige ande som finns där, men som bara väntar på tillfället att få någonstans att landa, få ett predikanthjärta att landa, få äldste bröder och systrar att förstå: här gäller det inte bara att vara ledare jämförbart som jag är på företaget. Här handlar det om att öppna sig för den helige ande och återerövra det vi kanske har förlorat. Det där tar jag som en bekräftelse från himlen, broder. Jag tar det som en helig bekräftelse från himlen att nu är vi på rätt spår. För jag tror att den här församlingen i vackra Landskrona, som inte har så många medlemmar, det är en liten församling, men om anden får komma in här och förvandla de få som finns här, då kommer en ny tid att bryta in. Och det är inte någon fantastisk pastor som ska komma och göra det. Det är inte någon fantastisk utlänning som ska komma hit och röra om. Det är helig ande som ska komma och göra miraklet. Och då vänder han sig till, som det heter här i texten, var och en. Alla. Var och en. Du. Och några som inte kunde komma idag för de var upptagna eller var sjuka eller bortresta. Var och en. Var och en av oss behöver anden som är den goda heliga ande. Vi behöver inget ont, vi behöver ingen aggression, vi behöver ingen bitterhet, för den måste Gud bevara oss ifrån. Bitterheten är ett gift i Guds församling som måste bekännas som en synd. Och Gud kan lösa dig från bitterheten. Du är värd att bli befriad från det som har plågat dig i åratal. För du blev missbehandlad eller felbehandlad. Eller du själv gjorde något dumt eller vad som helst. Utan nu har du gått färdigt med din bitterhet. Nu får du låta helig ande komma och befria dig från sånt. Och du blir verkligen fri. Halleluja. Herrens ansikte är mot dem som gör det onda. 1 Petrus 3. Men där, när templet skulle invigas, så kom elden. Så ingen kunde göra tjänst. Bara helig ande kunde göra tjänst. Och vet ni, jag längtar så väldigt mycket. Jag är så gammal nu så jag ska snart dö. Ja, jag är inte sjuk, jag är frisk. Jag har inga planer på att dö, men är man 82 år snart, då ska man snart dö. Eller håller ni inte med om det? Har jag räknat fel? Men jag ska berätta en sak för er som jag inte berättar någon annanstans. För att här har jag ju mina vänner, jag var ju här några månader och tjänade. Vill ni höra en liten hemlighet? Nej, ni sa inget först. Jag ska ta det. Jag var på ett möte någonstans i Sverige. Och jag hade bibelstudier på lördag eftermiddag och så var det lite kaffeservering mellan. Och precis när vi hade avslutat första passet så kom det en för mig helt okänd man fram. Och så sa han, broder Ove, du känner inte mig men jag känner dig och jag har läst dina böcker, jag vet vem du är. Och jag har fått från Gud under en lång tid någonting som jag ska berätta för dig. Och nu när jag satt på gudstjänsten här och bibelstudiet och hörde dig predika, då kom det så starkt i min ande så nu kan jag inte vänta längre. Ove, du är inte ung längre. Du är faktiskt gammal nu. Men Gud har sagt att du ska få leva flera år till. Och du ska få vara med om att göra något som återstår, som du inte har gjort än. Och jag tog reda på vem den där mannen var. Och jag fick vittnesbörd om att det var en verklig profet som hade tjänat i sitt profetiska till stor välsignelse. Och sen har jag haft kontakt med honom. Och idag vet jag att han är en Guds man. Min fru var inte med på det mötet för hon var upptagen som hon ju ofta är hemma på kontoret för det är så mycket för henne där och andra uppgifter hon har. Så när jag kom hem berättade jag för henne att jag ska leva länge. Och vet ni, hon blev jätteglad. Och så sa jag till henne, vi är ju ett kött du och jag, så ska jag leva länge måste du också leva länge. Men det är så gripande med den heliga ande, för det är den profetiska anden, ser du. Vi lyssnar inte till höger och vänster och alla möjliga rykten. Vi ska lyssna på den heliga ande som talar. Anden är den gode anden som har goda besked att ge. Och även om det är något som svider så är den god. För då vill Gud en upprättelse. Han vill hela någonting och han vill göra ett stort och underbart mirakel. Ja, mina vänner. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Jag är snart färdig med den där nu. Och sen har jag kvar den där. Och sen återstår den där. Så att ni får kalla tillbaka mig. Ja, jag ska hit en gång i sommar. När var det? I juli kanske. Ja, du kanske inte vet det, men jag vet att du har kallat mig hit i alla fall. Och det ser jag fram emot. För vi ska fortsätta prata om den heliga ande, det känner jag. Nu ska vi gå inför Gud i bön. Oh Jesus. Jag kan säga dig, broder, som sitter där, du som kom i anden här nyss. Du blev en bekräftelse för min predikan idag. Fattar du? Fattar du nu att du var ute i rätt sak här i det här mötet, du? Jag vet inte om vi känner varann, vi har säkert hälsat på varann och så. Men vi har ju fått ett pingstsamfund nu och jag vill inte diskutera det. Men samtidigt vet jag ju att Levi Petrus, han sa på sin tid, och jag hörde honom själv säga det. Och jag har läst i hans memoarer där han skriver om det. Och jag har 63 predikningar inspelade av Levi Petrus. Där säger han det också. Pingstväckelsen i Sverige har en Guds kallelse att vara en väckelserörelse. Och så säger han, i framtiden om predikanterna och pastorerna då börjar prata om att bilda samfund, då är det i så fall ett tecken på att vi inte längre är en väckelserörelse. Då har vi blivit en byggnad av församlingar utifrån ett kulturmönster med en karismatisk bakgrund. Där är vi nu. Och jag ber och jag tror och jag hoppas att jag ska få vara med och se innan jag dör. Att denna pingströrelse inte längre ska vara en kyrkorörelse utan en väckelserörelse. För när det bröt fram för så många år sedan, då kallade inte bara fienderna till oss för pingstväckelse, utan pingstvännerna själva kallade sig för pingstväckelse. För det var en väckelserörelse i ordets rätta mening. Folk blev frälsta. Folk blev andedöpta. Det var bönenätter och bönedagar och böneveckor och profetiska vägledningar. Och väckelsens djupa och gripande identitet var rådande. Efter ett stort antal år så kom en annan begrepp, och det var att man inte kallade så mycket för pingstväckelse utan pingströrelse. Och det var väl ingen som tänkte att det var något konstigt. Men det är ett faktum här, förstår ni, att ofta så är namn och benämningar på någonting avslöjande, och det säger någonting om den verklighet man beskriver. Sen gick det parallellt, pingstväckelse och pingströrelse. Och sen så småningom så dog pingstväckelsebenämningen bort, och det blev pingstkyrkor. Det kyrkliga tog över alltså. Det fanns alla möjliga sorters kyrkor, och pingst var en av kyrkorörelserna. Idag vet inte jag om det är någon som kallar oss för pingstväckelse. Det kanske finns någon, men det är inte den benämning som används. Och inte så mycket pingströrelse heller. Utan nu är det samfundet pingst, slutpunkt eller utropstecken, vilket du vill. Hör ni vänner, vi behöver helig ande nu så vi får återupprätta det som var den ursprungliga visionen. Den ursprungliga visionen som Levi Petrus såg när den här verksamheten startade. Han såg det, han talade om det, han skrev om det. Och detta skulle vi inte förlora. För om vi gör det, då kan vi inte vara en pingstväckelse. För det, då blir vi väckta över saker och ting. Då är det väckelsens ande. Vi vaknar upp ur sömnen. Vi kommer in under andens smörjelse. Så att det blir förändringar och fördjupningar ibland oss. Prisat vare Herrens underbara och härliga namn. Käre Jesus, jag tackar dig för att ditt ord är verksamt nu. Och tack att det sker några förunderliga ting i det här mötet. Halleluja. Jag vänder mig mot dig, käre Herre Jesus, du som är i himlen, men du är i detta möte i allra högsta grad, och du låter det ske någonting av befrielse från bitterhet, befrielse från det som har hindrat, det som bara tynger oss och som är ett problem för oss. Och nu ska du föra oss in i en upprättelsetid av vad helig ande är, godhetens ande. Inte ondskans, inte avundens, inte aggressionens, utan godhet. Det ber jag dig om i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.